Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Fryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja.
Och det är fortfarande synd om oss.
Vi är fortfarande sjuka fast det gått en hel vecka. Men det beror ju på att vi spelar in 2 avsnitt efter varandra. Och nu skulle jag kunna säga att vi har fått väldigt många som har skrivit och sagt att Edvard alltid borde vara sjuk. För en gångs skull så blir det långa, lite långsamma resonemang när han inte bara skriker och hoppar i ämnena och flänger. Men det är ju ett skämt för vi har inte fått några brev ännu.
Nej,
det skulle inte förvåna mig om folk tycker att det är jätteskönt att jag är sjuk.
Att vi båda sitter här. Mm. Vi ska se, jag ska ta en bild på dig igen här nu. Ja. För nu har du ju glömt att vara frisören igen.
Alltså min frisör ligger precis här bredvid. Så jag borde egentligen gå dit varje gång när jag varit här.
Ja.
Men han tar bara kontanter och bankomaten på Odengatan är nedlagd. Ja. Jag kommer aldrig ihåg, idag tänkte jag att jag skulle ta ut pengar på Bromma flygplats.
Ja.
De har ingen bankomat på Bromma.
Det är svårt att få tag på kontanter nu.
Det är jättesvårt eftersom man inte har Swish heller. Så.
Ja, det är Rikskuponger tar han.
Det är. Ja, jag är säker.
Det är det. Jag tänkte så här, även alkoholromantiker måste vila levern ibland.
Ja, det är faktiskt så. Man kan inte dricka varje dag. Och dricker man liksom så många dagar i tjänsten, då finns det liksom inga dryckesdagar kvar att dricka med, tillsammans med familjen. Och det är lite tråkigt också.
Ja, så att vi kommer faktiskt dricka alkoholfritt.
Mm, det gör vi.
Och nu fick vi lite tequila när vi spelade in förra avsnittet. Så att det går ingen total nöd.
Nej, på oss. Men här är det lite roliga alkoholfria varianter.
Ja, jag sprang förbi bolaget på vägen hit och haft dem här i kylen. Vi har en lagrad julmust på konjaksfat. Mm. Nygårdas, 6 månader. Vi har en Mariestads Strong Ale som är alkoholfri.
Den är intressant.
Och båda de här är på sharingflaska, vilket är väldigt trevligt. Såna här 75 centiliter.
Just det.
Så,
som jag älskar när man köper öl på också. Belgiska öl är ofta på.
Ja, såna. Och väldigt vackra flaskformer.
Jag har varit med i Belgoklubben några år. Eller något år i alla fall. Det kostar lite grann, men då får man hem en hel liksom, hemlevererat en låda med öl någon gång var tredje månad. Och de kör bara 75 centiliters flaskor med ölen.
Det är civiliserat.
Det är jättetrevligt att sitta och dela det.
Sen så har vi en Fentimans Winter Shandy. Ja. Och Shandy är ju lite roligt. Det känns som att det är bortglömt att det lever i en luftficka.
Ja, det får man säga.
Brittiskt, man blandar öl tillsammans med lemonad.
Ja, precis det tyskarna kallar radler, alltså cyklare.
Ja.
För om man cyklar, då anses man bara kunna dricka alltså 2/3 halvliters seidel med öl och så fyller man på resten med Sprite eller fruktsoda. Liksom.
Och det där är vetenskapligt. Mm. Man har haft mängder med cyklister som har fått ge sig ut på vägarna.
Blir det bara öl så krockar de, men om man då har 1/3 av fruktsodan. Så.
Och det här, den här Winter Shandy är fermented botanical lemon drink with traditional craft beer. Och sen så fångade jag en julmust här med enbär.
Ja, Innan vi hade julmust, som ju kom bara 1912 om jag minns rätt, ja, firma Roberts uppfann, då fanns det ju massa olika juldrycker, för vi var inne under en period när alltså många ville ändå ha alkoholfritt. Och den slog framförallt, de slog inte igenom julmusten, det var först på 30-talet som den hade slagit ut alla andra, så efter, ja, efter alkohol, starkölsförbudet 1914 var det väl, samtidigt med motboken, eller var det 17, ja, 1910-tal, efter starkölsförbudet kom, så fanns det fick det verkligen uppblomstring, de alkoholfria naturligtvis, ja, och då hade man ju svagdricka som man alltid drack, var vanligt även till julen, lite finare sorter då, men annars var enbärsdricka, det var sånt man gjorde i gamla bondesverige också, det fortsatte man att brygga själv väldigt mycket, långt in på 40-talet i alla fall, ja, och det är en sorts svagdricka med enbär i som smakar lite ginartat därför, med väldigt lite alkohol, så det är väldigt klassiskt, alltså en julmust med enbär i blir en trevlig blandning, just för att enbärsdricka är en sån här väldigt klassisk juldryck.
Ja. Ska vi börja med Chandin? Mm.
Ja, det tycker jag.
Den känns väl lättast här i sammanhanget med tanke på den jästa citronlemonaden i. Och den här får du dricka, den här är bara 8 gram, 7,9 gram.
Ja, det är 5 som är en gräns. Är jag, kan säga, jag får spotta lite grann. Men jag kan smaka en liten klunk.
Ja, det var härlig. Mm. Frisk, pigg.
Den var verkligen inte söt. Alltså det är fortfarande en ölton, men en perfekt mix egentligen av öl och fruktsoda.
Jag tycker de här citronlemonaden kommer in och är en komplex citronsmak, men ja, samtidigt pigg och glad.
När man har svalt och väntar ett tag kommer en eftersmak som smakar lite citronskal, lite, ja, pomerans nästan. Alltså det lite bitter citron, ja, på slutet. Här, först är det friska, men sen kommer det
lite citronmarmeladston. Mm. Bitter lemon, bitter orange. Det här är gott.
Ja, det är bra. Det är bra.
Jag är förvånad, positivt förvånad. Skulle jag definitivt kunna tänka mig och ha mellan julölen och snapsen för att rensa ut gommen.
Skulle inte förvåna om den är god med några droppar tequila.
Ja, den här skulle man kunna även droppa i lite gin i.
Mm. Den var god med tequila.
Ja, du testar det.
Nej, den blir lite för bäst då. Ja. Den är nog bättre att dricka igen.
Det är den. Medans vi, innan vi ges på nästa alkoholfria juldryck här, så tänkte jag att vi ska ta en lyssnafråga som vi glömde i förra avsnittet. Mm. Och den finns så mycket här, som här. Hej Edvard och Mats, jag har legat och ruvat på denna fråga ett tag. I min familj påstår min far att advent officiellt börjar på lördagskvällen. Det vill säga kvällen innan advent enligt kalendern. Stämmer detta eller är det en säregen tradition som funnit sin plats hos min familj? Utöver detta så undrar jag vad man traditionellt brukar inmundiga under advent. Tack för en underbar podcast som verkligen är ett ljus i detta evinnerliga mörker. Med vänlig hälsning, Carl Stare.
Tack så mycket, Carl. Mm. Det stämmer alldeles utmärkt. Och det gäller alla kristna högtider. Mm. En kristen högtid, som de flesta av våra röda dagar är, den börjar efter den sista tidebönen kvällen innan, efter kompletorium är läst. Alltså sent kvällen innan.
Ja.
Och det är därför man började förfira julafton, för det är ju egentligen juldagen som är den riktiga dagen som de flesta andra länder firar. Men i Sverige började man förfira sent på kvällen redan, för då började ju redan juldagen. Och sen efter reformationen så kunde man tidigare lägga det, för det var inte så noga med fasta regler och sådana grejer längre. Men egentligen så är det juldagen som är festdagen och man får börja kvällen innan. Och på samma sätt, det gäller ju nästan alla. Det är ju därför vi firar Mårtens afton på kvällen och inte Mårtens dagen. Det har också blivit så att man började fira sent på kvällen lite grann för fest och så har man tidigare lagt det. Men det är ju fel. Men korrekt är att varje dag börjar, varje helgdag börjar med den sista tidebönen. Och även fastan börjar därför egentligen. Även de tråkiga dagarna, om typ askonstan eller så kan man inte festa fettisdagen hela natten om man då är troende, utan då ska man sluta när sista tidigare den kommer. Då
men innebär det att man kan tända adventsljusstaken på kvällen?
Ja, sent på kvällen skulle man absolut kunna tända det sista.
Men då skulle man börja sända julkalender nästan på kvällen där också.
Ja, det är lite roligt, så det gäller absolut inte bara advent, utan det är alla högtider.
Då har vi svar på den frågan.
Och vill man ställa liksom från sen kväll till sen kväll.
Vill man ställa frågor, vart mejlar man då?
Man mejlar podden @edvardblom.se. Märk ditt kuvert med Edvard Bloms smörgåsbord. Fast det, när det är mejl kanske, just, då kan du inte märka kuvertet.
Nej, det är lite tråkigt.
Det var någon gammal 70-tals.
Ja, man skulle alltid märka kuvertet.
Ja, det var väldigt roligt.
Ska vi ta och gå på julmusten med en bär nu?
Det där skämtet förstod nog inte hälften av våra lyssnare, för de har aldrig ens varit med på kuverttiden.
Kanske
jag vet faktiskt inte vad det är för medelålder på våra lyssnare. Det...
Ja, det skulle vara intressant. Vi ska ju...
Alla åldrar nästan, känns det som.
Det känns som det.
Utom barn.
Vi kommer ju i januari eller februari ha en tillställning där man kan komma och äta med oss när vi spelar in podden.
Just det.
Och vi återkommer med datum där. Så det är jätteroligt om ni som lyssnar vill komma förbi och äta meny som du komponerar.
Just det. Ja, det ska väl... Och den här luktar ju starkt av enbär.
Ah.
Den luktar inte alls gin, den luktar mer enbärsbrännvin, sånt med jag själv.
Men det finns lite fernissa i den också.
Det finns mycket fernissa, det är sant. Det är som en nyfernissad båt.
Mahogny i smaken. Jag tycker att enbären piggar upp det. Och den är en väldigt härlig enbärstord. Däremot så saknar jag lite grann bredden av julmusten.
Ja.
Försvinner lite.
Jag undrar om den görs på riktigt råbärskoncentrat i botten eller om de har någon egen kryddning. Jag håller helt med om att man skulle behöva mycket mer julmustkoncentrat, alla för den rätta sorten. För enbären är jätteroliga, men de är väldigt kraftiga. Det är ju lite terpentin över det hela, eller som säger fernissa eller så här. Det är så mycket... Det smakar inte som det bara enbär, det smakar som det hela enkvisten verkligen man har hackat och haft ner. Och det gjorde man ju för sig historiskt ibland.
Och det som man tagit in enbär och hängt upp dem också, stora kvistar, och man får härlig doft i den. Det är Duvenkrog som tillverkar den här.
Johan Branmark som står bakom den tydligen. Nej, men det här är väl jättekul att variera med. För även de som inte vill ha alkohol. Jag är själv en sån som inte dricker mycket alkohol på julafton. Då ska man ju gå i mässa på kvällen och sådär. Utan det gör jag mer med liksom, och det är barnen i centrum. Sen jag dricker mycket alkohol i andra dagar under jul när man har luncher med jämnåriga kamrater och så. Men jag tycker därför det finns ett väldigt stort behov av bra alkoholfria juldrycker.
Ja, och jag tycker speciellt just det här att man vill rensa ut lite grann mellan dryckerna.
Absolut.
Att nollställa och ha en riktigt fräsch, kyld dryck. Jag tycker om att ta några snapsar och några öl till lunch.
Det är klart,
och så blir man lite trött på eftermiddagen, kanske slumrat till lite.
Jag tycker det är fantastiskt. Men samtidigt har man små barn så måste man ju orka leka med dem. Och har man minsta läggning för att bli... för självcentrerad som man ofta blir av alkohol, så bör man ju undvika alkohol på julafton.
Jag har fått ett helt underbart mejl här från Jakob. Och Jakob fyller 25 och har satt ihop en meny till det här. Och det här är inte förrän till sommaren. Och jag tycker Jakob gör helt rätt, för att halva glädjen med att skapa en grandios måltid, det är ju planerandet.
Ja, verkligen.
Och införskaffandet av råvaror och komposition och så vidare.
Det ska man verkligen unna sig. Det är en fara när man lever ett för hektiskt liv att man missar mycket av glädjen i tillvaron. För att allting handlar om förberedelsen och att se fram emot något, sen är det själva upplevelsen och sen är det efteråt att minnas, att prata om hur det var.
Exakt, att få dela upplevelsen i efterhand.
Och då har man ett lagom liksom, någon form av harmoni i tillvaron när det är alla de här tre stegen. En fest alltid innehåller de här tre momenten, förberedelse, utförande och minnet av det, efterpratande.
Det känns det mest som man slängs in i saker och sen så går därifrån och hoppar in i nästa aktivitet.
Ja, det är nog både du och jag lever ju sådana liver och det är lite synd. Där förlorar man mycket, mycket glädje i livet.
Ja, men därför blir jag så otroligt glad för det här mejlet, att han redan arbetar med det här till
nästa
sommar.
Det är jättebra.
Och hej Mats och Edvard, tack för en mycket trevlig podcast. Det är så att nästa sommar så blir jag 25 år gammal och tänkte då slå på stort och äta och dricka det mest lexiösa jag kan komma och tänka på tillsammans med min bästa vän och min mamma. Är vi fler så blir det nudlar resten av livet. Jag tänkte att det vore kul om jag har lust att gå igenom min tänkta meny och kanske komma med input på saker som jag bör ändra på eller lägga till, exempel eller visa om vissa rätter kanske skulle passa bättre med andra viner och så vidare än något annat. Jag förstår att om ni tänker att jag försöker skryta med denna meny så det inte faller till bara en enkel student som har mat och dryck högt upp på min prioriteringslista. Och där behöver inte Jakob vara orolig det minsta. Vi älskar den här typen av överdådiga middagar.
Absolut.
Jag har funderat lite kring den här. Jag vet inte om du har hunnit läsa
den. Jag har inte läst den, jag har inte sett den.
Här kommer menyn. Och då är det till frukost så är det äggs benedikt, pannkakor, äggröra med tryffel och croissanger. Och drycken är en krugggrankuvé.
Mm.
Och här hade jag kanske skippat pannkakorna.
Jag känner precis samma, att det känns som lite mycket. Man behöver ju inte inleda med en frukostbuffé. Ägg benedikt är ju väldigt elegant i sig.
Ja. Och sen och en liten äggröra med tryffel får man ju alltid i sig.
Det kan man få i sig. Och croissanger är ju alltid bra till. Men pannkakorna blir lite mycket. De kan man spara till en vanlig lördagfrukost.
Och här hade jag gjort så att jag hade gjort en äggröra bara på smör i princip. Och just när den håller på att stelna, då kan man i en skvätt grädde. Och sen riva tryffeln och blanda i. Och sen hyvla och lägga ovanpå. Så att man både får en total extraktion av den rivna. Och elegansen av den hyvlade.
Sen är frågan med croissangerna då. De måste ju vara purfärska.
Ja.
Allra bäst blir man lagar själv, men det är ju jättesvårt att baka. Ja. Det finns ju sådana här djupfrysta som man kör bake-off på.
De dejtade jag mycket med när jag var yngre.
Ja, om man inte har ett bageri inom som verkligen bakat om några timmar innan, för då blir det bättre. Men det har man sällan. Ofta har man sådär, även om man har ett bageri kan det ofta vara att de har kommit någon annanstans ifrån. Exakt. Eller de har bakat dem för länge.
Men de är bra de här tuberna som...
Ja, jag tycker de slår väldigt mycket. Allra bäst är helt nybakade på bageri. Ja.
Men tuberna det finns ju de här tuberna som man klipper upp och så bara exploderar
just
dem.
Just det.
Och sen så har du färdiga trekanter som man rullar
just
ihop och gräddar.
Det finns också sådana som är rullade numera. Man köper som att man bara behöver lägga på plåten. Och det blir ju väldigt bra ofta. Ja. Jag skulle säga där att du kanske skulle gå in på vinvalet.
Ja, senare här så kommer det Dom Pérignon 2008.
Mm.
Och jag tycker att det är lite tungt att börja med en krug. Så att jag hade nog kanske bytt plats på dem. Men sen så man pignar ju till rejält en flaska krug på morgonen.
Ja. Sen skulle jag vilja ge ett alternativ. Alltså man tänker alltid champagne till frukost. Och det är jättehäftigt för att det är så elegant. Att det är liksom den här lyxen och champagne till frukost. Men jag måste säga att jag var väldigt förtjust när jag var ung och kunde våga, när kroppen orkade allting och man kunde festa hela dagar, att ta en lättkyld Beaujolais till frukost. Det tyckte jag var ett väldigt bra frukostvin, att man faktiskt kan börja med ett lätt rödvin som har lite där hallontoner, lite nästan åt rosé. Ja, typ.
Ja.
Det finns väl till och med någon som heter Morgon.
Ja,
det är som morgondryck.
Exakt,
det som passar väldigt bra till morgonmålet.
Det är det. Sen går vi över till lunchen här. Mm. Det är havskräfter, kungskrabba, räker, ostron, rockefeller, vitlöksbröd, aioli och gurkvinägrett. Och här så hade jag dragit ner på vitlöken. Att det blir lite mycket med vitlöksbröd och aioli.
Nybakad baguette man doppar i aiolin skulle jag också tycka vore bättre.
Ja.
För att då får man istället mycket vitlök i aiolin. Liksom.
Exakt.
Vitlöksbröd är väldigt gott, men jag tycker inte riktigt det passar ihop med skaldjur. Och framförallt inte med aioli.
Lite grann. Ja. Men sen havskräfterna. Om man kan få tag på råa havskräfter så tycker jag inte det finns något godare i världen att klyva. Mm. Och sen så halstra otroligt snabbt på en glödhet grill, kolgrill. Och sen ostron rockefeller är bland det bästa jag vet i livet.
Det är jättegott. Men man ska inte baka dem för djupt. Alltså det gillade jag när vi åt. Det var inte rockefeller, men det var andra tillagade ostron i Vietnam.
Ja.
Där såg de till att de fortfarande hade en rå kärna.
Just det.
Och det tyckte jag kan tillföra att man inte översteker dem. Liksom.
Man ska ju ånga de här ostronen när man gör rockefeller. Så att helst ska man ju ha en ångugn. Men det går även att göra en kastrull och ånga dem.
Okej, allt bara gjort.
Och där kan man vara väldigt försiktig som du säger så att de inte blir överkokta. Och sen en Palmer och Company Magnum 2008, det är fantastiskt. Och den här kvaliteten på champagne är ju själv som Jakob skriver här, att de här är fortfarande unga. Men det är bara att bita ihop. Sen så blir det lite Louis Röderör Kristall, klassisk 2008 med lite chips. Och där kan man ju sprinkla lite löjrom över, lite finkrypt gräslök och några klickar crème fraîche, så är man ju hemma.
Det är trevligt. Alf Tumle, sommelieren och dryckesskribent, han gjorde ju någon stor undersökning någon gång om vad som passade bäst till champagne.
Ja.
Och han kom fram till att just chips var det som han tyckte, som, alltså man har talat tilltugg som gick. Och det var inte sån här tillkrånglade chips, utan det var väldigt enkla
typ
potatischips liksom, som bara var olja och potatis, ja, utan så mycket andra smaker.
Kvalitet.
Ja, men det funkade även med ganska billiga sådana, ja, sådana. Men det får inte bli de här där det är potatismos, de säljs amerikanska i tuber och skit. Men en ganska liksom enkel potatischips, ja, som ändå var, funkade tydligen väldigt bra.
Och där har man ju då fettman i chipsen, ja, och sen så har man sältan som gör att det, man får den här matchningen.
Mm. Och sen den kraftiga syran i champagne.
Ja. Och sen så har vi tre förrätter. Nu har vi gått in på kvällen.
Mm.
Toastkagen gjord på hummer, toppad med kalixlöjrom. Det är fantastiskt. Det går inte
jag har aldrig gjort en skagen på hummer. Fast det är egentligen en äldre rätt. För man hade ju alltid hummermajonnäs på smörgåsborden förr i tiden. Och det var ju just hackad hummer i en majonnäsröra. Så man kan säga att när Toastkagen grundades var det egentligen att man bytte ut hummer mot räkor. Så det här är i princip en äldre
ganska roligt. Jag har ju sett det på menyer här ganska nyligen. Toastkagen gjord på hummer. Jag tror Crespi har någon som Daniel Crespi nere på La Ragazza eller Djuret. Där.
Sen kan man fråga vad det tillför. Är hummer egentligen godare än räkor? Eller är det bara att det är så mycket trevligare att man får hela den där som en stor bit? Liksom?
Jag tror att det gör hummer ganska väl. Jag tycker personligen havskräftor är så mycket godare än hummer.
Men räkor och hummer är ju ganska lika i smaken. Ja, det är bara att räkor kräver mer pill.
Ja. Så det... Och det blir en lite exklusivare känsla med hummen.
Men jag tycker han skulle prova innan han gör det här. Skulle han testa med att göra en skagen på räkor och en skagen på hummer och blindprova så han faktiskt tycker det är godast. Det blir olika konsistens för att de har olika form.
Ja.
Men hackar man dem lite grann, grovhackar, så blir det inte lika stor skillnad. Det är synd att betala mer än man behöver om det skulle visa sig att räkorna var
faktiskt är godare. Men just att blindprova är bra.
Det är väldigt bra, det måste man göra för att inte... Annars kan man gå ett helt liv och köpa och äta fel saker hela tiden för man inte... Man har så mycket förutfattade meningar att man tror vissa saker är godare och andra är sämre och vissa inte går ihop. Och...
Så vi får ta en liten paus här och häller upp en väldigt snygg flaska här, Mariestads.
Den är jätteelegant.
Strong ale, då en sharingflaska.
Det är ju jätteroligt att det är en strong ale som är en ölsort i alkoholfri form. Så den har fått sitt namn av att den är så stark och sen har man gjort den 0%. Det här är ju Rickard Bengtsson som står bakom då, bryggare på Spendrup som står för hela Mariestads-serien. Och Mariestad är ju inte bara en liksom ärlig, vanlig, normal öl, utan det finns en hel serie av specialöler de gör under varumärket också. Varje år gör de diverse starköl på stor flaska som säljs i limiterade utgåvor. På limiterade, låter nästan amerikanska, heter begränsade utgåvor, det är väl bättre svenska, på Systembolagets beställningssortiment. Och jag har varit på provningar, nu var det några år sedan, de kan gott förbjuda mig igen. Men som, när jag har fått provat sådana här olika varianter så är det väldigt roliga och massa jätteintressanta saker.
Men den här var otroligt kraftfull i smaken, väldigt fruktig, nästan lite surölstoner.
Ja, det är lite surölstoner, det är precis som gammal... Alltså allt det här man hade förr i öl, att det, jag vet inte om det är rökt smak, men åtminstone det är gammeldags, det är surt, det är lite råg tonen nästan, det är säkert bara gjort på korn, men du tänker lite på en polsk rågsoppa nästan. Eller en...
Och sen finns det modern humli som är pigg och upplyftande.
Det finns ett amerikanskt, absolut.
Ska vi se vad det står här? Det är...
Vi hade den på julafton förra året faktiskt.
Hercules och Cascade är det.
Mm. Jag tycker den här är jättebra för den är så gjord till julmat.
Ja.
Det här är något du ska ha till julmaten för att det smakar den här gammeldags mörka svagdrickertonerna som du förknippar med gamla svenska jul i bondstugor.
Det är en bra
och sen
beska
har du beskan från den amerikanska humlen som bryter mot allt det här feta vi äter på julbordet mot pastejer, ostar och laxar och ål och allting och fräschar upp gommen. Och
sen en otroligt snygg flaska måste jag säga.
Ja, så det här är nog det bästa du kan ha i alkoholfri öl på julafton skulle jag säga, på ett julbord. Det
är enormt imponerande att man fått den här smaken på 0, för det är helt alkoholfrisk.
0,5, alltså högst 0,5 är det då. Så det blir ofta lite...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då ska vi tillbaka till Jakob. Det var första förrätten. Sen så rysk kaviar plus smörstekt bröd och crème fraîche. Här så är jag ju enorm förespråkare av brioche. Och man kan köpa en fryst brioche-limpa om man inte får tag på färsk. Och så skär man ut ungefär 10 cm, 8 cm långa stavar. Som är 1,5-2 cm, så steker man dem i enorma mängder smör. Och det tar lång tid innan de här brioche-stavarna får färg. Och så lägger man bara en lång sträng av kaviar på och så tuggar man i sig. Crème fraîche behövs absolut inte.
Nej, och ska man ha något sånt så är det väl smetana som känns ännu mer klassiskt. Exakt. Eller syra själv till och med, grädde, om du vill ha hemkänslan.
I med lite etika i grädden där.
Nej, jag tänkte så att man har i lite kultur. Alltså man har i en sked gammal smetana eller crème fraîche eller finmjölk, bara en matsked i en crème fraîche, låter det stå ett dygn framme, i grädde menar jag. Man har 3 dl lite grädde, en matsked filmjölk eller något annat syrligt eller yoghurt, något, låter stå en dag fram och sen en dag i kylen och sen har det bildats något smetana liknande.
Och till det här är ju drycken då Dom Perignon 2008.
Men som du säger, samtidigt alltså, är det större om en riktig rysk kaviar liksom, som man kallar det på gammal svenska, var den än är gjord, men är så riktigt större om, då skulle jag inte blanda in crème fraîche heller. Man äter det så sällan och det är så intensiv smak.
Och har man
det
då fettman från briochen stekta och så det räcker gott. Här blir det lite purity vodka, iskall eller kyld hade jag tagit den, inte iskall.
Nej, det och det är väl, jag menar vodka, det är ju för att man förknippar det med Ryssland och därför tycker
och det är ganska
det
härligt, det piggar upp också, man blir glad av.
Ja, det ger liten smak, inte så jättemycket vodka, men man vill inte ha något som bryter smaken. Och jag vet inte vad man hellre skulle dricka, men när champagne tycker jag bara förvirrar ihop med rysk kaviar. Alltså man vill hålla smaken så ren som möjligt, låta munnen helt upptas av
ja, det är snarare någonting man dricker före och efter. Men i samband med just själva kaviarn
så kan man ta lite vodka,
eller kyld vodka. Sen så har vi tredje förrätten, så har vi en halstrad japansk wagyu med pommes allumette. Och i det här fallet så enda tanken här är att vinvalet är en Faustino Rioja 95 och det är trevligt, jag gillar ju klassiska
Rioja. Ja, det är.
Men när det gäller till den här vaggen det är så enorma mängder fett i vaggen att man behöver ett yngre, fruktigare vin med lite mer elegans, stringens som bryter igenom. Och där ska jag rekommendera en flaska Bembidre från Bierzo i Spanien för 299 pix. Och druvan heter Menica. Min spanska är fruktansvärd. Kommer få en rättelse från Gunilla.
Gunilla kommer klippa bort hela avsnittet om den här måltiden. Exakt. För att det är återigen en fel.
Menica, en av dem är det. Och det här är från början en fransk druva. Menica hade det blivit på franska. Som nu återfinns i nordvästra Spanien. Och det här är ett stramt vin med hög friskhet. Och så tar man och bryter igenom då fettman i vaggen.
Och tänk på alltså vaggen, den får ju inte bli för genomstekt liksom.
Det går en katastrof. Den
ska vara rå i mitten. Och det är ju ganska svårt att göra när man lagrar själv. Man måste ha en järnstekpanna som fått stå på och liksom börja ryka så det nästan börjar brinna. Och sen ska det där bara hoppa en sekund på
exakt
var sida.
Så att hellre för kort tid än för lång och så låta den vila lite och så testa igen. Och sen till varmrätten här har vi en grillad dovhjortsfilé med hassebackspotatis rödvinsås. Och här hade jag nog valt att steka dovhjortsfilén i smör istället för grilla. Det blir sånt magert kött så att man vinner ingenting. Och jag tycker också att den här kolgrillstonen med dovhjortsfilén ger inte så mycket.
Nej.
som är en entrecôte som får droppa ner med fettet och sen så får man de här röktonerna.
Då är bara den stora frågan, ska man steka den i smör eller i talg? Talg nästan, va? Eller?
Ja, eller man kan köra 50-50 där.
Det kan man göra.
Hälften smör, hälften talg.
Det är nog bra.
Ja. Och så hög värme. Steka på den, låta den vila lite och sen steka på den precis innan serveringen en sista gång så att man får värmen. Och en Faustiner Rioja 95 då fungerar alldeles utmärkt.
Hasselbackspotatis är ju trevligt, klassiskt.
Det är ju det. Efterrätten, crème brûlée. Dryck, din tyska är bättre än min.
Schwab, Kiebel, Erdener, Treppchen, Riesling, Auslese, 1995.
Och det här är ju, crème brûlée är ju fantastiskt gott. Mm. Man kan en variant crème catalan med lite citron och kanel om man vill. Och,
jag gillar de här crème brûléerna som är, eller just det är inte crème caramel, det är en crème brûlée. Det är, jag gillar annars de här crème caramellerna som är, alltså själva smeten har helt osötad och sockret bara ligger uppe på som är liksom sån här karamell ovanpå. Just så det. Man får brottet, man måste ta båda delarna för att så att man ska komma ihop med det gräddiga. Men det är ju en smaksak. Idag är det ju mycket mer populärt att man har så att även i själva smeten.
Ja.
Men jag tycker det är lite häftigt med det där liksom det gräddiga som är helt osötat och det hårda som är jättesött och så får det mötas i munnen.
Just det, så man knackar.
Den där avslösen kan...
Den är för torr, tror jag.
Ja, det var precis det jag skulle säga. Nu tar jag dig, men det är för att det är tyst, så känner jag. Alltså en Auslese, det finns ju supersöta Auslesen. Det beror ju på när de har avbrutit det hela och hur länge. Det finns historiskt var de flesta Auslese jättesöta. Idag är de oftast inte jättesöta. Men du föreslår en trockenbeeren Auslese där.
Precis,
man på säkra sidan.
Kracher Nobel Reserv. Den ligger på 187 ml. Så det är en väldigt liten flaska är det. Men då är man på den säkra sidan. Då har man en trockenbeeren Auslese. Så att
då får man ju botrytis smaken också. Om du inte gillar den så finns det ju någonting mitt emellan. Det finns ju beeren Auslese.
Just det.
Det är alltså att man väljer, de plockar bort dem så man bara får de bästa druvorna egentligen. Ja. Men det är inte så att alla är skrumpna till russin som är trockenbeeren Auslese. Utan bara en del är skrumpna, men de flesta är nog inte.
Och det är alltid
då blir den lite friskare, då får man inte botrytistonen om man inte gillar den som i sig är härlig på sitt sätt.
Och det är alltid lite risk när man ska göra de här trockenbeeren Auslese och ice wine när man låter druvorna hänga kvar
det
klart, så länge utan att skörda.
Men jag har inte druckit den han föreslår själv, så det, nej, den inte, kan
inte,
vara ett fungerande.
Inte jag heller, men jag reagerar just också på att det är Auslese, och det behövs väldigt mycket sötma. Mm.
Men det finns supersöt Auslese också, det är som sagt. Men då är de lägre i alkoholhalt. Då är de inte supersösta.
Och sen blir det lite kvällsmat, lite charkbricka med en Guy Michel champagne från 82.
Oj,
den kommer
oj.
Vara väldigt mogen och fin. Ja, det är jätteunderbart här att sitta och planera den här middagen, som sagt.
Ja, men det där är inte illa. Till skillnad från vår sista måltid kanske den är görlig också.
Jag tror att vi gör en ny version av den 2020. För det var det roligaste
avsnittet
att spela in.
Det var helt fantastiskt.
Vi var helt svettiga och slut här i
studion. De som inte har lyssnat på den borde gå tillbaka och höra när vi sitter och fabulerar ihop på vår sista måltid.
Ja. Jo, jag tänkte också, vi har fått en fråga här från Camilla Sten som är att vi ska prova kombucha, och det kan vi göra när du har din fasta sen.
Ja, det är jättebra, det är sant. Så. Det är de här jästa, vinägerartade dryckerna som sägs vara nyttiga, va?
Med en kallad SCOBY som är en bakteriekultur.
Just det, de har jag fått dricka hos min kusin någon gång.
Det är det. Ja, vi ska gå över här till fru Gunilla har skickat på Messenger.
Ja.
Och det är, hon tog upp det här.
Gunilla, min hustru, är ju redaktör för programmet, så hon hjälper ju till. Hon skriver de här väldigt trevliga sammanfattningarna som ni gärna får öppna och läsa alltid innan ni lyssnar på programmet. Det är ganska roligt. Mm. Eller om ni undrar om ni ska lyssna eller inte, så kan ni locka sig in av det. Men det är också hon som har kontakten med alla då lyssnare som skriver till podden.
Ja, det är Gunilla som
det är hon som hamnar hos. Det och väljer. Och nu senast la hon då upp på sin Facebook, alltså... om vår diskussion vi hade förra avsnittet.
Den var lång, va?
Den var lång.
Vi hade ju ätit ett julbord.
Om det här att folk som inte bjuds på mat utan får sitta och vänta medan de är gäster men får sitta...
Ja, barn som skickas till kompisens rum
i hans familj. Ja, och sitta och avvakta medan måltiden pågår.
Och då har det kommit in massor med kommentarer. Mm. Och bland annat från måltidshistorikern Rickard Tellström. Och vi ska se här. Jag ska försöka öppna en lagrad julmust här från Nygårda på Konjaksfart. Och det är en champagnekork. Och som man är det ju svårt att både prata och öppna champagnekorkar samtidigt. Vi har ju inte den simultankapaciteten. Jag ska bara försöka sätta ord på vad vi känner med de här konjaksfaten. Ger en ton av butterscotch karamell i den.
Jag förvirrar så för att min spottkopp innehåller tequila, så varje gång jag spottar så får jag en sån här bomb av tequila i munnen.
Men det här är alltså en lagrad julmust på konjaksfat. Har legat 6 månader.
Den har en hel del av det här lite söt. Den är ganska söt, kan jag tycka.
Det är den.
Lite, om jag tänker så här, kolaflaskor godis.
Exakt,
finns det någon ton av.
Ja. Precis, det var nog den satt och letade efter.
Det kan
exakt
konjak,
de här kolaflaskorna.
Mm. Det är väldigt roligt att man unnar julmusten det här och gör lyxversioner av det. 6 månader på fat och sen dessutom är det 2018 års utgåva, så den har legat ett år på flaska också.
Mm. Jag vet inte, den här är lite för godisartad för min smak.
Jag tror faktiskt den har blivit lite mer av det på att ligga ett år från flaskan. Jag tror 2019 års utgåva, om det kommer den kanske. För jag minns den från förra året som lite intressantare. Ja,
lite söt nu.
Jag kan tänka mig att syran har brutits ner av att ligga ett år och att därför är söt man kommer fram och det godisartade mer. Sen ska jag säga att jag alltid har tyckt att den på romfat är den i särklass bästa. Den är mycket intressantare än den på konjaksfat. För rommen gifter sig så med julmustsmakerna. Där händer det mycket mer. Konjak låter väldigt klassiskt, för man gärna har konjak i glögg och konjak går bra. Liksom, det
låter mer exklusivt men också.
Man har konjak i pommack och så också. Förvisso. Men jag tycker jag skulle rekommendera att lagra julmusten från Nygårda på romfat istället. Och kanske att det faktiskt inte är så bra att låta den ligga ett år utan att man ska kolla att man får årets årgångsbeteckning. Ja. De där halvåret på tunnor, ja, men inte ett år på flaskan.
Jag är väldigt förtjust annars i Nygårdas sockerdricka.
Mm.
När man dricker grosshandlare, eau de vie och sockerdricka och is. Det är en av mina favoritgroggar.
Ja, just det.
Och då ska det vara Nygårda.
Mm.
Jo, tillbaka till den här tråden igen som har växt på Facebook. Och en av de här kommentarerna är att maten var dyrare på 70-talet. Att det inte var en icke obetydlig extra utgift med extra matgäster.
Ja, det är en av Rickards då som är vår ledande mat, vad ska man säga? Mathistoriker, absolut. Måltidshistoriker är ju hans enkla titel, för han har ju en bredare än bara rent mat och allt kring också. En mycket begåvad herre. Men här tycker jag, det här håller jag inte med om. Visserligen påverkar han då att liksom en enkel arbetarfamilj, det var inte en obetydlig utgift. Med en till, och det är flera som säger att man hade förberett, man hade köpt hem exakt till 4 personer, det var det som räckte. Och då. Men jag tycker inte det här håller för 5 öre, för att det finns 2 argument mot det. Det första är att även i länder där man har betydligt sämre, där folk är riktigt fattiga, så har man ändå den här traditionen att man alltid bjuder gäster, man alltid delar det.
Oavsett vad som krävs.
Oavsett vad som krävs. Och då kanske vi talar om vuxna. Det finns en väldigt vacker i God afton Mr. Wallenberg, en scen när han är hos ett judiskt par som gömmer sig på någon vind och hjälper dem med skyddspass. Och de är ju naturligtvis helt utmärglade för att de har varit undan gömda någonstans. Och de har några räddisor i det de har i matväg. Typ 3-4 räddisor, och de bjuder honom på det. Och han tar en av de här och äter. Och efteråt säger hans assistent, hur kunde du ta en av deras 3 räddisor när de inte har någon annan mat? Och han påpekar att det är viktigare för deras självkänsla och självrespekt. Det hade varit värre att inte tagit en bjuden matbit än att de blev av med en av sina 3 räddisor.
Och den här stoltheten fanns ju inte i svenska 70-talet då, när man skickade barn till rummet.
Nej, det är väldigt
som
konstigt.
Inte kunde få en pannbiff.
Historiskt har man ju alltid haft det där att man har. Sen ska vi säga att det är barn. Det skiljer sig ju lite grann mellan barn och vuxna. Ja. Men för det man kan göra med barn, de är ju inte hembjudna av föräldrarna. De är där och leker med son eller dotter i familjen. Och det man alltid kan göra med barn, det är ju att säga, nu Lisa, så får du gå hem till dig. Ja. Nu tack för idag, men nu ska vi äta middag, det är dags. Nu, för till barn kan man faktiskt säga när det är slut på lekstunden och när de ska gå hem till sina föräldrar.
Barn och hundar kan man sätta gränserna för.
Ja, men man ska ju inte skicka upp dem och äta ensam på rummet. Ja. Om de redan har ätit hemma, då är det ju inget problem, för då kan de ändå sitta med i måltidsgemenskapen. Om man sitter en timme och pratar och umgås, så får man ju inlämna dem då, så kanske de bara äter något litet. Ja. Och ska de äta senare hemma hos sig själv, så är det väl bättre att de går hem på en gång då, än att de leker och kommer för sent till sin egen middag och inte får äta middag i gemenskap med sin familj. Jag tycker inget av det där håller. Alltså, antingen får man bjuda, eller också får man låta dem gå hem. Och är det en vuxen man har bjudit hem i sitt hem, om det inte bara är liksom någon som är där för att läsa av elmätaren eller något som har en officiell uppgift, men är det någon man har bjudit hem, då delar man ju det som finns, och man äter det som finns, och det finns ju alltid något att dryga ut.
Du har ju sagt det här att A-lagare har erbjudit dig klunkar i sin enda flaska. Ja. Och innan du var känd också.
Det skrev jag inte mejl till dig. Eller mest. Jo, men det stämmer. Och vad betyder mer än fredagkväll för en A-lagare som bara har en halva brännvin? Mm. Och ändå om de snackar med en och tycker man är trevlig, så har det hänt att de räckte över flaskan. Jag kan säga att det kanske inte är en njutning att ta en sån flaska i sin mun, men där handlar det också om respekt. Ja. Att man faktiskt, det är klart man får tacka nej om man inte vill, men jag kan tycka att det kan vara en trevlig gest att tacka ja till en liten klunk, just för att visa att man tar emot någonting. Den ena bjuder, den andra tar emot.
För det är den andra biten, det är man den här reciprocitetsprincipen, det vill säga att svenskar alltid är rädda att hamna i skuld.
Det är en jätteintressant punkt, och här tror jag vi kommer kanske närmare att dels finns det ju sådana som säkert bara är rent snåla. Men varför ska Karlssons unge hänga hela tiden och oss? Vår son äter ju inte hos honom. Varför ska hon äta med oss?
Han har varit här tre gånger på raken.
Ja, precis, precis.
Just och, det här varannan gång.
Och då får man väl lösa det med att då får Lisa gå hem istället. Alltså det är så man får lösa det. Men det här med skuld och sånt, det finns ju de som inte ens, det vi var tidigare inne på, som inte kan tänka sig att ta emot att man står för man köper någon enkel lunch någonstans, som man tar notan, och de säger nej, jag ska betala för mig. Ja. För att de är så otroligt rädda att hamna i skuld. Och vänskap handlar ju om att hamna i skuld från bägge sidor. Just att man ska vara så förbundna med varandra. Man har ätit hos varandra, man har bjudit saker, skänka gåvor är samma sak. Ja. Jag avskyr det här moderna uttrycket som en del använder, byta julklappar. Just det. För det låter som om det är en handelstransaktion. Ja. Men det är ju inte så att man byter, här får du en, jag får en. Utan först ger jag dig en gåva och sen ger du mig en gåva. Och efter det är det inte nollställt, utan efter det står bägge i skuld till varandra. Om man bytte skulle man ha hamnat på noll igen. För då skulle det varit en handelstransaktion. Men det handlar inte om gåvor. Gåvor och gengåvor är inte så att man hamnar på noll. Utan tvärtom så hamnar man i ett fördjupat förhållande.
Det är ju fascinerande. Jag har ju estnisk bakgrund på min mammas sida, och min mormor, hon hade sin syster i Stockholm och kom ner på besök, och man gav varandra en tårta. Det var väldigt estniskt att man sågs och så hade en med sig en tårta. Men då så skulle inte de hinna mötas, utom det var fulla scheman på olika håll. Så de tajmade in, så de kom i varsin spårvagn och möttes i Brunnsparken i Göteborg och springer ut och ger varandra varsin tårta och sen åker iväg igen med den andras.
Oj, vad roligt. Det är verkligen etikett. Vad ska säga?
Det är hög nivå det här. Man måste kunna det, liksom, det är finstilt i det här.
Jätteroligt. Så otroligt mycket mer komplicerat än att var och en köpte sin tårta och åt upp.
Exakt.
Bägge skulle släpa med dem på tågen.
Ja.
Men sant,
och det var Breutigam som gällde. Det var bästa tårtbageriet.
Ja, så bägge hade köpt dem på samma ställe också.
Det skulle inte förvåna mig. Jag är helt säker på att min mormors tårta kom från Breutigam.
Ja, vad roligt. Det är Gustav Adolfsbakelsen uppfanns.
Just det.
Men det är väldigt intressant. Men sen finns det naturligtvis det här med barn också, att man måste naturligtvis kolla upp med deras föräldrar. För jag skulle inte bli så glad om jag höll på att koka en löksoppa hemma. Enligt konstans regler så kommer Melkor hemma redan.
Du är på min buffborgion i två dygn.
Ja, precis. Du äter en gorbis hos lekkamraten. Det är inte så roligt.
Men
samtidigt, alltså det... Jag tycker det är lite kul med det där att äta hos varandra också. För man dimper ju ner i helt andra samhällsklasser, i helt andra vanor, i olika etniciteter. Och för helt enkelt äta och saker och uppleva en måltidsgemenskap som är helt annorlunda än den egna. Så det är väldigt nyttigt för barn att faktiskt äta borta ibland.
Jag får andra kryddningar och andra varianter på hemmets rätter.
Märker att, att folk är olika. Som, ja. Till exempel jag var borta och så slängde de all spaghetti som var över. Istället för att spara. För mig, det hade jag aldrig sett någon slänga mat. Jag bara skrek. Så, vad gör ni?
Ja. Men, har du någon kompost nu där ute i...
Ja, jag har kompost. Jag slänger ju inte mat. Alltså det är ju ingen, jag menar, göra jord av det tycker jag inte är en vettig lösning av mat. Mat ska ätas upp, men sen är det ju jättebra för sånt som inte
är
ätbart. Men
det känns ju som det näst bästa känns
ja, att göra jord av det. Ja, alltså det är litet fusk tycker jag. Att man tycker, ja men det är inte så farligt att slänga pastan för det blir ändå fin jord. Ja, det blir ett kryddmått jord av en deciliter pasta liksom. Det är ju, och det kan du ju få genom, du har så mycket annat som bara är skräp, kaffesump och äggskal och
kyckling,
fiskben och just det, blastar som inte är ätbara. Så först ska man äta allt som bara går att äta och sen det som verkligen inte går, det hamnar kräftskalen till exempel, är jättebra nere i komposten.
Jag tycker de här stora komposterna är så otroligt fula, de här stora plastkomposterna. De är enorma, så att på landet där så har jag haft en öppen kompost som finns där, stor redan. Men då när jag slänger allting där så kommer ju djuren att äta upp
det. Ja, det kommer råttor.
Jag har fyra korpar. Så de är enorma korpar. Och de är ju vansinniga när jag inte har slängt någonting i komposten på länge. Ah. Så då sitter de och kraxar och följer mig med blicken. Jag känner mig så här lite stasi-övervakad över dem.
De är lite halvdomesticerade alltså.
Ja. Och rävar som kommer alldeles in på och också vill ha sin mat. Och rådjuren är där och ska äta. Och
vildsvin kanske.
Så när jag börjat med sån här bokashi istället.
Det
är jättetrendigt.
Ja, det är så trendigt. Gunilla träffade en väninna för något år sedan som gjorde allt för att övertala Gunilla att köpa en bokashi-kompost till mig, för hon tyckte det var så jobbigt att det fanns folk som inte skaffade dem.
Och just att man ska trycka på det på andra.
Och för mig är det ju så långt från allt jag står för att jag är ju inte en prylmänniska. Nej. Jag tycker liksom, men varför? Jag behöver inte att det går snabbare. Jag är nöjd med den jord jag har. Den funkar jättebra. Den behöver inte ha finare konsistens och vara mysigare att stoppa handen i. Jag vill bara ha jord. Jag har avfall. Jag har en varm kompost. Jag har ett bra... Det håller ordning på en så att det är liksom nog mycket blött och torrt. Och blandat och det blir bra jord och det räcker för mig.
för mig så handlar det om estetiken, att de är mycket mindre de här bokashi-kärlen.
Och därför att det går snabbare.
Och jag tycker att det är så fult då i trädgården med den här stora gigantiska svarta eller gröna.
Och gör sådana här där man bygger som stockar liksom på varandra, en stor, jättestor svart. Men den står ju bakom huset. Jag tycker inte det gör någonting.
Men
det är klart, kunde man ha till trä vore ännu snyggare. Eller metall eller något. Det är klart, plast är inte så fint.
Men det känns...
Sen är jag tre öppna komposter också. Men då är det verkligen bara löv och liksom när man har rensat ogräs.
Så att, ni som lyssnar på det här och känner Edvard så önskar han sig bokashi.
Nej!
Om vi ska ta hit en vinnare här på... Vi har nästan gjort det, men om vi ska rangordna de här fyra vinterdryckerna.
Jag tycker Mariestads strong ale är helt klart den bästa. Jag tror nästan vinterkänden och sen julmust enbär. Och sist tyvärr då konjaks lagrad julmust från Nygårda. Men som sagt, jag har ju druckit den tidigare år och tyckte den brukar vara mycket bättre. Så jag tror att den helt enkelt inte har mått bra av det här extra året. Den
försök här hitta 2019 med andra ord.
Och försök hitta den med rom. Då är ni, för den tycker jag står också på toppen.
Nej, men jag håller helt med här. Jag tycker strong ale är fantastiskt för att vara en alkoholfri produkt. Sen så ska man ju uppskatta det här surölstorerna för att kunna njuta av den fullt ut. Och sen kommer Fentimans Winter Shandy vinner med ett hårstrå över julmusten med enbär.
Mm.
Och det är just för att vi saknade lite mer julmustbredd i den.
Precis.
Och sen tyvärr då sist kom den lagrade julmusten från Nygårda med en väldigt vacker flaska där också.
Mm. Jag har inte gjort reklam för min bok ännu, va, i det här avsnittet.
Nej.
Eller överhuvudtaget mina... Jo! Du sa att du skulle göra reklam för något också tidigare.
Ja, din jullåt.
Ja, den måste ni lyssna på. Det är ju samma gamla som har funnits i 3 år nu. Nu lagar vi julen. Men den finns kvar på Spotify och mår bra. Och den finns som en rolig video på YouTube och mår också bra. Och de kan man ju då lyssna massa på.
Ja, och jag har ju 0,0001 öre i royalty på den typ.
Ja,
du har varit engagerad andel
för du sköter kontraktskrivande och sånt. Så jag får 0,0000 någonting och av det får du några procent också. Då,
Just det. Så att lyssna på låten, sätt den på repeat hemma.
Nu lagar vi julen. Lyssna på den hela tiden. Och det är viktigt att den kommer ner. Jag tycker att folk, den borde spelas av radion också.
Ja.
radion har inte spelat den alls förra året. Inte ens Mix Megapol där jag ändå ställt upp och sjungit en live på deras konsert och där jag är själv hela tiden. De har spelat in skämtvarianter av den och sjungit in. Ja. Men de spelar den inte liksom som en sån här klassiker
om den kunde bli en sån Last Christmas-låt eller Avdonsson och Falk.
Då skulle jag
kanske
behöva jobba med här, precis.
Ja, och då hade jag nästan inte behövt jobba.
Nej, precis. Ja, det är väl en viss överdrift. Jag menar, Avdonsson och Falk jobbar ju väldigt mycket båda två, men de får ju in mer på den än på allt annat på Mer jul än allt annat tillsammans som hela deras fantastiska skivutgivning. Så sprid gärna, skriv till era radiostationer och önska er något. Men ja,
köp boken i full
blom. Boken är allra viktigast i full blom.
Och köp dina julglas.
Ölglas, precis. Ja. Och i full blom kan ni ju dessutom faktiskt säga åt er chef att varför inte köpa in de här och ge till alla anställda.
Och speciellt då om man har företag med över 28 000 anställda.
Ja, då måste vi ha nytryck. Men har man bara 30 eller 50 eller 100 så man kan åka ut till mig, man kan få dem signerade i sånt fall till köper de direkt av mig och får alla signerade till varje anställd med namn och sådär. Och det, 28 000, då måste vi hitta en annan lösning. Då kanske man skulle ha förbokat lite. Men har man 30 eller 200 anställda eller 15 så funkar det väldigt bra.
Men då hörs vi och syns vi om en vecka och så hoppas jag att vi är lite mer kuranta då.
Det gör vi och vi ska önska en riktigt angenäm Lucia, för jag tror den här läggs ut dagen innan Lucia. Ja. Så jag hoppas ni får fantastiska saffransbullar. Glöm inte att det måste vara mycket smör och mycket saffran i dem.
Och kvalitetssaffran. Ja. Köp inte den billigaste saffranen.
Det är sant.
Då är det lika... Mm. Det är ju som att spotta i Atlanten.
Och pepparkakor måste vara hembakade. Det måste göras degen själv också. För det hjälper inte bara att baka ut. De köper deg är oätbar. Lika väl som färdiggjorda pepparkakor.
Och hitta en gammal farmors recept där. De är bra.
Och en riktigt bra glögg. Helst gör ni den själv. Eller i andra hand tänkte jag säga att ni ska köpa min. Men det tror jag inte jag får säga. Så i andra hand köp en annan bra sort.
Ja. Och din får man inte uppmana till köp. Förutom om man är över 25 år. Och uppmana till köp av den alkoholfria.
Ja, precis.
Ja. Då har vi gjort det.
Över 25-åringar får dricka alkoholfritt. Skål!
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.